säga hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat, nördpodcasten där vi pratar om allt från film, spel, serier och annat trams. Och den tramsigaste av dem alla är här med mig i studion, Niklas Lundqvist, och med mig Tommy Jönsson! Vilket jävla rivstart! Hallå?
Shabba shabba hej!
Vi är absolut inga så här bandit-människor här kommer fram till.
Nej, men det skulle kunna bli.
Tror du? Hur skulle det låta då? Nej.
Jo. Nej, det ska vi inte ens hålla på med.
Jo, kör nu. 106,7 Radio Bandit. Nu kör vi.
Vi hörde Takida med Kajsu.
Fylla som sitter. Ja, men bra. Vi är på hugget nu. Vi har så otroligt mycket att snacka om idag. Väldigt mycket spel faktiskt. Väldigt, väldigt, väldigt mycket spel. Gammalt som nytt. Det är så vi rockt podcast här. Hörru, jag måste fråga en sak. Hur mår fansen idag? Är du irriterad på fans?
Våra fans? Eller
nej,
fans?
Inte våra fans. Fans överhuvudtaget. Fanservice. Fans. Fans som går på den lätta hela tiden.
Ja, det är man väl alltid. Måste alltid vara lite skeptisk när det kommer liksom, när man droppar en titel eller någonting så här, så får man inte bara hetsa upp sig hur som helst.
Jag fick ett meddelande från dig för någon dag sedan där du stod: jag ska köpa ett VR-headset nu, och så skickar du en länk till ett nytt Alien-spel som skulle vara i VR. Nu satt jag i en rävsax här. Hur ställer du till det här, tänker jag? Det är det dummaste jag hört för det första.
Jag har ju sagt att jag aldrig kommer att hoppa på det här VR-tåget om det inte skulle vara så att det kommer ett Alien-spel. Som du gör nu. Rogue Incursion. Vilken jävla titel.
Ja, man vet ingenting om det, men headsetet är beställt för mig. Eller vadå?
Vet inte, alltså om du får bra betyg. Helst skulle man vilja att man bara hyr ett VR-headset över en helg som man kan lämna tillbaka sen, som man kunde göra förr i tiden på videobutik.
Det kan du göra nu också, det kallas ju för
returnera något, returnera, som inte var så bra.
Ångerrätt av Konsumentverket. Ångerrätt. Ja. Men det kan vi bara göra.
Jag tar tillbaka, fans är det bästa vi har. Ja, hur skulle det annars funka?
Jo, men du viker väl dig för allting när det kommer till Alien-franchisen. Drar du någon slags gräns där, känner du?
Det är helt gränslöst. Jag
om Nickelodeon med släpper Alien animerat.
Ja, måste väl se det i alla fall. Se vad det är för någonting. Jag köpte ju till och med det här dåliga Alien-mobilspelet som kom för några år sedan. Som jag glömt vad det hette. Men det köpte jag.
Alien-mobilspelet?
Det som var som en rip-off av det här Five Nights at Freddy's. Tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det var omtalat för att det var så dåligt. Ja. Men jag köpte det.
Något vi har spelat tillsammans också i Alien-universum, det är ju Alien-brädspelet också. Aliens hette det väl kanske då. Som var väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Jag tror, men då körde vi det på det här
Tabletop Simulator.
Tabletop Simulator heter det. Som vi kan verkligen rekommendera faktiskt. Det är kul. Har du något mer där? Ska gå vidare?
Nej, vi kan nog gå vidare.
Till? Nu är det bandit-rösten igen.
Ja. Filmåret 1983.
Sparken på direkten.
Detta älskade segment.
Flames caps där med Inflames-loggan också. Häftigt. 83, fortsätter 80-talet leverera. Jag börjar bli mer och mer trött på det här decenniet.
Har du fyra år kvar?
Ja, precis. Har du en solklar femma? Jag märkte att jag har inte en enda femma från det här året. Jaha, berätta, ta ton. Jag ska inte vara så gnällig. 1983.
Ja, men det finns ju en vad ska man säga här då? En regissör som har gjort två filmer som är jättebra. Jag har kommit fram till att jag gillar regissörer som heter David i förnamn. Vi har ju David Lynch, men han gjorde inget i år. David Fincher gjorde inte något heller. Men David Cronenberg. Två filmer. Och den bästa av dem, Videodrome.
Du har den på bästa film?
Ja, det är en femma.
Det hade jag också.
Är det så?
Ja, jag hade bidit dem. Jag älskar den. Jag tycker det är nog Cronenbergs bästa film.
Ja, den är ju otroligt för sin tid om man får hålla på och säga så igen. Men James Woods, han spelar väl den här tv-producenten som upptäcker någon ny så här snuffkanal där han tror att det liksom är riktiga mord som begås, och så vill han liksom kolla vad det är. Han vill ha rättigheterna till den här, hör för mig. Det var länge sedan jag såg den. Han sugs in i ett mörkt liksom videovåldsträsk i alla fall.
Mm. Mycket härliga så här, praktiska effekter i det här också. När han, på tal om sugas in, så går han ju liksom praktiskt in i en tv som liksom äter upp honom.
Ja, och han stoppar in en videokassett i sin egen mage. Det blir en öppning där.
Fan vad jag saknar sånt här. Gör man inte det?
Jo, det är sånt, jättemycket.
Jättemycket känner jag på. Ja, precis. Så här känns verkligen en kreativ frihet. Alltså, nu har vi, alltså, liknande filmer har vi ju inte idag, tyvärr. Sitter jag och hyllar 80-talet just nu.
Jag hade inte väntat mig.
Ja, nej, men vad kul. Vi hade samma. Jag tror du först skulle säga Andrei Tarkovskis Nostalgia. Otrolig. Sen när han klappar en hund i 3 timmar.
Låter mot, kul.
Mothårs.
Mothårs.
Hunden bara så här skakar.
Ja,
stråkmusik.
Men får jag nämna hans andra film också?
Ja, sure.
The Dead Zone.
Den
är ju inte lika
sett.
Bra. Men det är en så här Stephen King filmatisering då, som är ovanligt lyckad. Och Christopher Walken, han börjar ju se så här syner, eller han kan se in i framtiden när han liksom, om han skakar hand med USA:s president, minispoiler i början då, som spelas av Martin Sheen för övrigt, som är en mycket elakare president än den han spelade i Vita huset här. Och då han skakar hand med honom, så får han en syn då att den här personen kommer, eller presidenten kommer i framtiden att starta 3:e världskriget med hjälp av så här atombomber. Och då är frågan så här, är det bara han själv som är galen, eller är det verkligen sanningen som han har sett liksom in i framtiden? Och så får man sitta och gissa hur det slutar.
Ja.
Rekommenderas.
Det känner jag igen på konstigt sätt, men ja, men absolut, man skulle nästan ha någon slags Cronenberg-race. Han släpper ju nytt i år som ska komma på Cannes, vet jag. Har inte läst så mycket om den faktiskt. Men man är alltid peppad. Han har varit lite svajig förstås senaste decenniet, men absolut, det är en fortfarande man som man är intresserad av. Har du även gjort bemärkelsen att det släpptes 2 Bond-filmer det här året också?
Nu när du säger det.
Ja. Never Say Never Again och Octopussy. Som Roger Moore och Sean Connery tävlade fortfarande om vem som... Jag hade velat faktiskt plugga på lite här inför det här och veta liksom mer varför man släpper 2 Bond-filmer. Alltså Roger Moore var ju väl officiellt den nya James Bond, men det känns som Sean Connery inte kunde släppa det och komma runt det på något sätt och köpa loss något slags Ian Fleming-bok eller någonting.
Oh, det finns en jättelång story om det här, men att...
Åh, är det sant? Du har det här? Nu lutar jag mig tillbaka, kör nu.
Alltså nu det kan det ju inte liksom helt utan till, men att det är någon snubbe som äger rättigheterna just till vad är det, Oskbollen då, som Never Say Never Again. Nu rör jag till det här.
Nej, men Never Say Never Again är baserat på en bok, vet jag.
Ja, precis. Ja, det kanske, jag kanske rör till, men det är någonting att det var någon annan som lyckades få rättigheterna till just den filmen och inte behövde liksom rätta in sig. Nej, men precis, han kunde göra något steget och så fick de då Sean Connery på kroken. Kunde inte släppa Bond helt och hållet.
Ja.
Och så blev det en separat Bond-film som inte riktigt brukar räknas som kanon ju. Men ändå. Den finns där. Den är en av de inofficiella.
Med Max von Sydow också, det är ju tyst tycker jag.
Precis, som Blofeld med katten.
Ja. Får vi nämna några snabba då? innan vi går vidare. Jag måste ändå nämna, och den är fräscht i minnet faktiskt, och jag tyckte väldigt, väldigt, väldigt mycket om den. Jag vet att du inte har sett den, jag skulle verkligen rekommendera den. Och det är Rumblefish, Francis Ford Coppolas streetfilm, men den är väldigt, väldigt poetisk av sig. Jag tror den har mest typ rafflande första 20 minuterna jag sett på väldigt länge faktiskt. Otroligt så här. Det är ju en svartvit film med så här noir-känsla, men med massor med så här bad boys. Matt Dillon i huvudrollen med Mike Rourke, och sen är det även Dennis Hopper är med, alltså det är jättemånga så här kända skådespelare, Chris Penn, och sen är det Tom Waits är med, vet jag, Sofia Coppola är med också, jätteung i den här, och så nu glömmer jag bort vad han heter, varför det är. Nicolas Cage är med. Jätteung, sexig Nicolas Cage. Men det är så här, alla de här som jag precis nämnde är ju rätt gamla nu, och det är rätt så kul att se dem i så här 20-årsåldern här och gå runt med linnen i New Yorks gator och spöa upp liksom andra gäng. Lite såhär West Side Story möter något slags såhär Orson Welles tredje mannen typ nästan. Jätteskum och intressant genreblandare. Faktiskt.
Ja, för han, Francis Ford Coppola, gjorde ju inte så mycket bra efter typ Gudfaden och Apocalypse Now. 70-talet var ju hans starkaste, men ja, det här är en av hans få hits efter.
Precis, men jag gick in på det här, läste lite vid sidan om, och då finns det typ subreddit-trådar som ägnar sig bara åt hyllningar åt Coppolas 80-tal, att många anser att det var den liksom perfekta Coppola-tiden, för där var han lite mer så här, vågad, tog mycket risker faktiskt. Så jag har varit jätteintresserad av att kanske liksom dyka tillbaks och leta efter mer Coppola. Vi har ju en till Coppola-film som släpptes samma år, The Outsider, som inte jag har sett heller.
Många kända unga.
Ja, precis. Rob Lowe, Matt Dillon, Tom Cruise är med. Liksom. Det är en jättenyfiken när jag ser den, faktiskt. Men den är ett sätt.
Nej, jag är också sugen. Men en film som var en favorit för oss två har jag för mig. Var inte det Scarface?
Jo, det är det.
Brian De Palma.
Ja.
Ja, den behövs kanske inte så.
Den är så uttjatad att prata om. Det är liksom en meme för sig själv. Men det är absolut ingen dålig film.
Nej, den är otroligt, om man säger 80-talig, med det här soundtracket som ju förekommer en del i Grand Theft Auto 3, är det va? Som flera låtar som lyftes.
Nej, det är väl direkt. Vice City är det väl i alla fall. Det är inspirerad av. Okej.
Vi får se. Ja. Vi får kolla upp det sen. Nej. Men ja, ingen som bryr sig. Ja, den vill man ju nämna. Jag vill även nämna The Keep. Vad heter det? Michael Manns, om det är hans andra eller tredje film. Det är ingen toppenfilm. Den handlar om, det är väl under andra världskriget, när det är ett gäng nazister som i liksom skog, bergen i Rumänien, dit jag ska om några veckor för övrigt, där de hittar ett gammalt slott med en guldskatt, och så visar det sig att det är något, vad säger man, övernaturligt i det här slottet som liksom dödar dem en efter en. Jag tycker den låter otroligt bra på pappret, men det är ganska så här risiga specialeffekter och sånt som förstör filmen, så att den skulle jag faktiskt vilja ha en remake på med lite liksom skickligare hantverk.
Okej.
Så den, The Keep, vill jag ju tipsa om. Sen var det lite kul. Jag var i kontakt med en av medlemmarna i Shiny-podden.
Är inte du en av medlemmarna i Shiny-podden? Hur kan man vara i kontakt då? Det är ett jätteskop du har gjort nu, känner jag.
Nej, men alltså att och då sa den personen att av oss två så är det jag som har mest så här snusk aura.
Gubbsjuk.
Ja, men lite så. För,
är det nu Vacation kommer in, eller?
Den skulle man kunna lägga till också. För det jag antar att det är för att jag alltid tar upp de här erotiska thrillers liksom, det här segmentet. Medan du liksom bara säger, det här är ju bara gammalt snusk.
Mycket
liksom,
så här Brian De Palma och allting. Precis. Du ska hålla på och hylla. Mycket män som ska liksom fukta sina läppar på 20 år yngre tjejer som står och byter om någonstans.
Precis.
Därför jag... vi måste hylla National Lampoon's Vacation. Ett päron till farsan.
Där Chevy Chase.
Precis, som var världens bästa öppningslåt någonsin. Den här Lindsay Buckingham-låten, Holiday Road heter det, va?
Ja.
Som är så jävla bra. Så den tröttnar jag aldrig på. Det är en sån där scen man duschar till och håller på att slänga runt med underlivet liksom. Daska runt liksom.
På äventyrsbadet. Ja, nej, men den, det var faktiskt inte den jag tänkte nämna, utan jag tänkte ändå nämna en film av Paul Verhoeven, The Fourth Man, som är väl en av hans snuskigaste filmer. En av hans sista filmer innan han drog till Hollywood, där han man får följa en författare som, jag vet inte, blir indragen i något så här triangeldrama, och så börjar han se så här skräckinjagande syner. Hans mest, tror jag, så här skräckfilmsaktiga rulle. Så The Fourth Man, jättebra. Och sen såg jag även The Hunger, Tony Scotts debutfilm, som är en så här vampyrskräck film med David Bowie och Susan Sarandon. Och erotisk thriller då.
Klart, det ingår.
Det ingår i paketet. Ingår. Så de vill jag nämna, sen är jag nog ganska nöjd.
Ja, men det finns mycket så här mörka grejer också. Jag tänker, det hände ju någonting med Hollywood efter den här Twilight Zone, the movie. Inspelnings, alltså katastrofen då med Joe Dantes version. När de
var det i år alltså?
Ja, precis.
Men det var inte Joe Dante, det var ju han som gjorde...
Var det John Landis eller?
John Landis var det.
John Landis var det, ja. Blues Brothers.
Som tummade på säkerhets...
Men det här har väl varit hela Hollywood i ett nötskal, känns det som, typ hela tiden. De tog in massor med så här barn som arbetade gratis och allting. Alltså, det som är så hemskt med det här, lång historia kort, är väl egentligen att det var en olycka där det var en helikopter som kraschade och liksom tog ihjäl en vuxen människa och två vietnamesiska barn som de använde som statister, som jobbade gratis också, kommer det fram till. Men det är ju då allt sånt här börjar dyka fram liksom, när det blir en rättegång av det här. Hur mycket liksom Hollywood tummar på säkerheten och allting, och liksom alla de här extra som hoppar in och jobbar i så här obekväma timmar, liksom det ska bara göras liksom. För då kommer vi fram till många av de här barnen som skulle vara med har ju liksom bara stått och väntat i liksom så här flera timmar för att skjuta sin scen. Det blir något slags så här barnmisshandel, fan, barnarbete också. Det är hemskt, jättehemskt är det faktiskt. Jag tror ingen kom ut därifrån nöjd över det här. Sjukt egentligen att den sändes, i alla fall den här filmen. Att man inte bara stoppar allting och la ner. Det känns som det skulle gjort det i dagens läge.
Ja, jag tror den där scenen finns på YouTube. Man ser ju inte direkt när det händer, men man ser typ när det händer. Och John Landis fortsatte ju jobba efter det här. Vilket del kan man tycka?
Han gjorde Free Amigos sen.
Var det han?
Ja.
Då tar jag tillbaks allt jag sagt om honom.
Lärde sig ingenting.
Nej, verkligen inte.
Nej, men det är supermörkt var det. Men jag tror det här var också en värt att nämna, tycker jag ändå. Det finns en dokumentär om det här också. Jag tycker ändå det är värt att liksom så här, sätta lite ljus på det, eller ta upp det i alla fall, för jag tror det förekommer fortfarande. Jag såg den här pissiga dokumentärserien Quiet on the Set, som är nog liknande.
Ja, har du insett att den var dålig nu?
Ja, fan, jag skulle nästan vilja prata om den. Vi får se om vi kan prata om den i den här avsnittet, för jag är upprörd när jag såg den faktiskt.
Ja,
inte
absolut.
Över det som har hänt, utan kanske hur det hanteras. Kanske. Men jag kan rekommendera alla och se den i alla fall. Quiet on Set finns på HBO. Vi kanske kan nämna den lite snabbt, tror jag. Du börjar skriva in den i schemat här.
Jag la in den i schemat.
Ja, bra. Ska vi hoppa på filmen? Vi lämnar 80-talet nu. Vi sa precis innan podcasten att vi måste fan köra på.
Håll oss korta.
Det har vi absolut inte gjort. Ska vi dra ner på filmsegmentet lite? Ja, och så sitter vi här i alla fall 20 minuter
och gaggar.
Pratar om Twilight Zone. Hörru, vi har spelat massor med spel. Ska vi börja med något gammalt som vi sitter och spelar tillsammans, du och jag just nu? Sist på bollen, du har plockat upp det här multiplayer-spelet, skräckspelet Dead by Daylight. Det går ju inte liksom att undgå någon vad det här är. Det är ju fortfarande en jättesuccé fast det släpptes 7 år senare. Kort är det väl att man har en massa ikoniska monster som en spelare får välja och vraka på. Och som möter då 4 andra spelare då som ska spela som spelar ett gäng ungdomar egentligen som ska ta sig igenom den här. Jag tänkte säga en hinderbana, men man ska liksom laga ett gäng generatorer för att liksom ta sig ut så snabbt som möjligt. Och varje omgång tar typ 20 minuter. Och i det här får man välja massor med perks och liknande så man kan bli bättre, och det finns ett online-läge och allting. Men du och jag har ju spelat det här med våra närmaste vänner. Vi var ett gäng på 5 personer och har spelat flera timmar nu. Och vi älskar det.
Ja.
Ja. Det är men så otroligt.
En av våra kompisar beskrev ju det här som så här virtuell kull. Man springer och försöker fånga varandra och gömma sig för varandra. Och lite så är det ju.
Lite burken faktiskt. I alla fall.
Ja, men lite burken. Att man måste ju våga ta risker hela tiden då, som en av överlevarna eller ungdomarna. För att ta sig ut. Mm. Och jag tycker ju att det här är superkul. Jag är ju otroligt het på co-op-spel nu helt plötsligt efter Helldivers 2.
Co-op!
Co-op!
Fan alltså, det är den bästa typen av spel som finns alltså.
Ja.
Här lyser ju liksom co-op-grejen. Det här, då är ju det här spelet liksom världens bästa spel helt plötsligt.
Precis, och det har ju kommit, om man säger lite, kopior. Det kom väl det här Friday the 13th och det här Motorsågsmassaken-spelet som väl var liksom varianter på Dead by Daylight. Men det här är ju originalet och man fattar varför det här fortfarande är populärt. För det släpps ju DLCs med jämna intervaller. Och nu har de ju typ nästan fått mer känsla som alla de här ikoniska skräckfilmsmonstren som Freddy Krueger och Jason och alla de där.
Alltså fattas är Leatherface och
Jason. Jag tror Leatherface finns med.
Ja, ah, men jag tror han heter någon annan. Ja, han kanske är med, förlåt. Jag får nog ta tillbaka det där faktiskt. Det har du nog rätt i.
Till och med apropå det här med att man är en sucker för ett visst franchise, så finns ju Xenomorphen från Alien-filmerna. Så jag var ju då, jag öppnade plånboken, jag var tvungen, 140 kronor, så fick jag en Xenomorph, jag fick Ripley och jag fick en karta.
Kartorna ingår till alla.
Kartorna verkar ingå.
Ja, men du fick dem, du fick lite skins, alien skins och en Xenomorph som du får spela, som vi får håna åt. Och jag köpte ju Silent Hill-paketet så jag får spela Pyramid Head och... Helen heter hon, va, i Silent Hill 3 hör för mig. Och sen märkte jag, om man köper lite extra, öppna plånboken igen, då kan du låsa upp James och Harry, deras kläder. Men så här, och säg vad man vill om det, men jag tycker ändå så här, om man ska se på det så här, affärsmässigt, så är ju det här genialiskt egentligen, att du har ett så tydligt liksom ramverk. Som det här att du ska bli jagad av en ikonisk monster. Och om du vill spela det här monster så får du öppna plånboken. Vilket du och jag gjorde efter en timme liksom. Och har köpt massor med DLC. Men liksom så här, man känner att jag älskar ju Silent Hill. Så då blir det liksom en litet extra lager då. När jag låste upp alla Silent Hill-grejer och betalade liksom 100 spänn för det. Jag tycker det är återigen affärsmässigt så är ju det perfekt. Alltså de här måste ju tjäna pengar på något sätt. Och det här är väl det bästa typen av sätt man kan tjäna pengar på, känner jag faktiskt. Och samtidigt liksom kunna betala ut löner och hålla igång spelet och göra det aktuellt. Så jag har ju absolut ingenting emot den här affärsmodellen faktiskt. Man är inte tvingad, det finns ingen så här betalvägg i det här spelet heller som är så här låst eller någonting. Utan om du vill bara spela basspelet för, vad kostar det, 90 kronor eller någonting, det är jättebilligt. Så går det också. Men jag har provat att köra lite singleplayer också, jag tyckte det var kul att köra som monster. Och sen nu har jag börjat liksom följa folk på YouTube som spelar som monster och pratar i någon slags... mindfulness-ton nästan när de går runt och slaktar, typ såhär. Well, here's me walking around, just hanging. Nej, men jättebra spel faktiskt.
Ja, en jävla dunderhit.
Dunderhit, ja. Ska vi gå vidare? Ja. Eller har du något mer att säga där?
Nej, vi går vidare.
Bra. Vi har lovat oss själva att...
det ska gå undan.
Det ska gå undan nu. Nu river vi av. Dusch, dusch, dusch. Jag vill jättegärna höra om Botany Manor. Jag hatar det så jäkla mycket, det lilla jag sett.
Varför då?
Jag har absolut inga gröna fingrar. Och jag vet att det här kommer ha något med typ så här... Ja, nu när man har köpt hus och har våren börjar komma och man börjar liksom... Botanisten i en börjar växa fram. Det är så här mycket så här klyschor nu som jag bara kräks över. Samtidigt vet jag att din fru lyssnar på det också. Hon kommer liksom, det kommer vara som musik i hennes öra nu också. Så här,
ja.
Vad har jag gjort? Kör nu. Ja.
Vi spelade det här tillsammans. Inte så förvånande. Det är ju en genre som vi älskar. Typ första persons pusseläventyr. Inte co-op. Eller, ja, man sitter ju tillsammans och hjälps åt, så absolut. Man spelar ju som den här kvinnan då, som kommer tillbaks till sitt stora Botany Manor. Som tydligen är inspirerat av det här stora mansionet i Tomb Raider 2. Eller Tomb Raider.
Just det.
Om du minns det, den här bekänten.
Det var ju massor med pussel där. Shit.
Ja, den här bekänten som börjar följa efter den. Så här,
som det är som när vi kommer hem till dig.
Mina bekänter.
Mina bekänter, ja.
Målet med spelet är då att man ska, jag tror det är 9 stycken blommor totalt, som man då ska klura ut med en så här anteckningsbok som man går runt med, hur man ska göra för att de ska växa. Det kan vara att de ska ha något, en viss temperatur behövs för att de ska trivas, eller att de ska liksom vattnas på ett visst sätt.
Är det här verkliga livet nu eller är det spelet? Du tråkar ut mig jättemycket. Du börjar smälta samman.
Ja. Nej, men alltså jag tycker att dels är det ett väldigt så här färgglatt, fint spel. Utvecklarna har sagt att målet med spelet var i princip att inte göra spelarna frustrerade och irriterade med så här långsökta pussel och att man liksom körde fast hela tiden. Och det har de lyckats med.
Finns det spelskapare som har den intentionen att säga, undrar vi ska göra långsökta och frustrerande pussel så alla hatar det. Roll it and blow.
Ja, men precis. Jag ska krångla till det. Nej, men alltså, och så tycker jag att det är kul. Dels tycker jag att pusslerna är bra. Och så tycker jag att de har ju... Jag gillar att den här spelmekaniken från Obra Dinn och Chants of Senar har börjat så här sippra in i den här genren också, för att varje del av den här mansionet, huset, är ju uppdelat i olika kapitel, och varje kapitel har kanske 3 blommor och typ 10 ledtrådar, så att du börjar alltid med att samla på dig alla ledtrådarna som finns, och sen ska du placera in dem på respektive blomma i den här boken, och så klickar det till då när du har placerat ut allt rätt, så att det är just den delen tycker jag är väldigt tillfredsställande. Så att det är nästan som en, så här, en korsning mellan de här klassiska Myst, The Witness med Obra Dinn-pusselmekaniken. Så det är väldigt lyckat. Och vi klarade det på 2 kvällar, kanske.
Skryt.
Ja. Ett tips ändå, skulle jag säga. Jag tycker att det här var väldigt bra och sympatiskt, och så är det ju även, man är ju någon form, det är någon så här hyllning till vetenskap och liknande. Och Carl von Linné namedroppas också, så att det blir mer extra rörd. Så, ja.
Den, men hur, nyfiken fråga, hur ställer sig det här till mot, för jag får någon slags The Witness-känsla ändå, men det är inte alls lika struligt som det är det.
The Witness är ju betydligt mer utmanande. Och,
men hörde du någonting om det här med anteckningsblocket man går runt med, att det liksom, att det ska vara stökigt att gå tillbaka till ledtrådar och om det är något man har glömt eller någonting?
Ja, jag hörde att Dennis i Gotipodden tjurade över det. Jag störde mig också på det lite i början, men det här huset är ändå rätt kompakt, så att du behöver inte springa några långa sträckor för att gå tillbaka och läsa. Och det blir en del av pusslandet, tycker jag, att komma ihåg vad du har läst. Man måste vara uppmärksam.
Ja, men, Dennis. Ja, ja, men han hade exakt samma problem med det här Killers Island heter det inte. När du är på en ö och så intervjuar du massor med gudar och ska springa runt.
Paradise Killer.
Paradise Killer, precis. Har du spelat det? Mm.
Nej, men jag kunde klura ut att det var det ändå.
Ja. Nej, men då var väl också någon gnäll att han var tvungen att gå 200 meter till. Så. Ja, så missade han det spelet. Men ja, vi älskar honom för det.
Ja, det gör
har du spelat Paradise Killer förresten?
Nej.
Nej? Varför inte? Det är ju typ den här typen av spel nästan. Eller kanske för anime, jag tycker.
Kanske. Det kanske blir nästa.
Jag tror du skulle uppskatta det faktiskt.
Ja.
Ja, jag tycker absolut man om man gillar såna här, det är lite mer open world eller open world, du är på en liten större ö men du har lite, helt fria tyglar och går liksom vart du vill och så låser upp vissa delar mer och mer. Det bästa är ju där att du kan gå till slutet på direkten om du vet vem som är mördaren. Så liksom, du bestämmer ju själv liksom när du ska ta slut.
Perfekt.
Mm. Tufft.
Ska du sticka emellan med något nu då?
Får jag prata om ett spel som jag har suktat jättelänge på och nu har det släppts en 1.0-version. Det heter RoboQuest. Otroligt otillfredsställande titel det här.
Men, ja, låter som ett barnprogram nästan, jag vet inte.
Ja, men det skulle man ta, och estetiken skulle man också nästan kunna ta. Den är väldigt så här... Nickeloden-aktig faktiskt, hårda polygoner. Men det här är ett spel som är som gift med, jag vet att jag hade med det spelet när det begav sig 2021, Gunfire Reborn, som jag också så här, gillade väldigt, väldigt mycket. Ett shooting up-spel där du ska ta igenom en så här en snittstad bana, du har liksom en arsenal med olika vapentyper liksom så här, och nu har de släppt en patch med liksom ytterligare liksom 40 vapen. Och på den här vägen så ska du liksom gå upp i level, du får låsa upp perks, och du får liksom så här skräddarsy din robot då mot slutet eller så långt du liksom kan spela. Dör du så spolas allt tillbaka till början och du bara börjar om från noll typ. Du låser upp, alltså du har en valuta du tar med dig som du hittar under banorna och kan låsa upp nya liksom skills, passiva skills som du har hela tiden. Så liksom nästa run kanske du droppar bättre vapen med bättre affixer till exempel. Mm. Och så fortsätter det hela tiden. Så du gör ändå liksom, typ som Hades bland annat, att du gör varje omgång lite lättare faktiskt. Det är ett roguelite-spel med andra ord. Men det här är ju som sagt Gunfire Reborn, men det är mycket influenser från de här senaste Doom-spelen. Och inte då våldet, utan du måste vara aggressiv i det här spelet. För när du dödar en fiende så droppar de HP och den ligger bara kvar på marken i några sekunder innan den försvinner. Så för att hålla dig vid liv så måste du alltid liksom gå upp mot fienden eller springa fram dit efter att du har dödat dem. Så du måste hela tiden vara liksom på fötterna hela tiden. Och det här spelet är nog det roligaste spelet jag spelat på väldigt, väldigt länge faktiskt. Jag älskar det här spelet. Spelar co-op med vänner, man kan spela två stycken. Men jag spelar även själv också. Och det funkar hur bra som helst det också. Så både som ett singleplay-spel om man spelar det, eller ett multiplay-spel om man spelar med två stycken. Det är otroligt så här avslappnande, även fast det liksom händer väldigt mycket på skärmen, man bara springer runt och skjuter, så är det väldigt så här skönt. Det känns som att man gör progress hela tiden i det här spelet, att man alltid tar sig fram, och det är svårt, men så här, inte frustrerande svårt. Det känns hela tiden att så här, ja, men nästa gång kan jag klara det, bara en gång till. Det känns som att man lägger en typ en patiens eller någonting varje gång, och man är bara närmare och närmare liksom lösningen.
Finns det något slut? Alltså finns det några end credits?
Det finns det. Det håller inte på i all evighet. Så det finns ju en slutboss. Så det är, jag kommer inte ihåg hur många kapitel det är. Och sen är det ju 5 robotar kan man lösa upp och låsa upp. Och alla robotar har olika liksom, erfarenheter. Mm. Så där är det väldigt kul att liksom, blanda. Man hoppar mellan två olika robotar. Någon som kanske har sån här... summons med sig som skjuter, någon annan som kanske gör sig osynlig, någon annan som kanske gör sköld på sig själv. Det här spelet är ett av de bästa spelen jag spelat på väldigt, väldigt länge faktiskt. Jag är så otroligt glad att jag plockar upp det här spelet. Det är så här rappt, det är snabbt, det är liksom lätt att sätta sig in i. Det är inte alls struligt eller krångligt eller någonting. Det är liksom snabba, liksom intensiva omgångar liksom.
Man känner inte att man har liksom kastat bort om man dör mitt i en omgång. Man fick ju med sig grejer.
Precis, du får alltid en valuta med dig hela tiden. Mm. Och den har du hela tiden. Och du har liksom ett jättestort sånt här träd som du kan liksom uppgradera. Med nya
saker. Så länge man har roliga uppgraderingar så kommer man undan med nästan vad som helst, tycker jag.
Ja, men så är det. Alltså, jag kan ju bli lite... Jag tycker inte så roligt med sådana här roguelike-spel som är... Man kör och sen dör man och sen är det liksom så här, nu ska du bara börja om från början och lära din läxa liksom. Man får inte med sig någonting. Mm. Jag vill ha något slags experience points eller någonting, gör mig lite starkare till nästa runda hela tiden. Mm. För då känns det som det har gett någonting i alla fall. Därför jag inte gillar det här vad heter det här 2D-plattformsspelet som jag tyckte var Cells. Dead Cells. Ja, var väl lite på gränsen tyckte jag då. Men det här är... Jag kan inte nog rekommendera det. Alltså, om man gillar liksom FPS-spel, intensiva, roguelite, så absolut kolla in det. Jag tror inte så dyrt heller, kostar typ 200 spänn typ, eller någonting sånt där. Ett år ett spel. Det kommer inte
finns bara på... Finns bara på Steam, va?
Det finns bara på Steam. Jag tror det har snackats om en sån Switch-version. Jag är osäker nu, faktiskt. Men ja, Steam... Mm. Och det uppdateras RoboQuest hela tiden. Ja, kolla in det, RoboQuest.
Ja.
Let's go.
Då tar jag nästa. Jag har ju spelat det här Children of the Sun.
Jag har småspelat det, provat det. Ja. Jag kan sticka in med något.
Bra. Det är väl det har ju beskrivits som en så här hybrid av first person shooter och pusselspel. Det är ju mest likt det här Superhot som kom för några år sedan, som kändes som en ny fräsch take på FPS-genren där det var väl att man fienderna rörde sig bara när man själv rörde på sig eller någonting, och så kunde man sitta och fundera sina drag. Här är det ju att du spelar någon form av så här avhoppad kultmedlem i den här Children of the Sun-kulten som ska hämnas på kultledaren och hans lärjungar eller vad man säger. Och det gör man uppe i så här väldigt så här dystra bergsskogsmiljöer där man smyger runt och som är så här klassiska så här prickskyttespel eller vad man säger. Man ska markera ut alla fiender och sen så skjuter du och du har ju bara en kula som du dock efter varje träff får chansen att sikta då någon annanstans. Så det blir liksom pusselelementet blir att försöka på något vettigt sätt planera hur den här kulan bäst går genom den här banan. Och du ska då träffa alla kanske då 10 fienderna med ett skott i princip. Det är ganska enkelt när man väl testar. Och sen när du då har, precis som i Superhot, så när du har liksom klarat en bana, då får du se en väldigt kort snabb repris på hur den här kulan har gått, och det ser oftast helt bananas ut, den har flygit liksom alla möjliga håll. Och det andra spelet som det påminner lite om, du får ju se om du håller med, men det är väl Hotline Miami, tycker jag.
Men typ såhär, det är nästan såhär stilen ändå på karaktärerna.
Väldigt så här skeva karaktärsmodeller och liksom de här mörka ljuden och musiken är ju väldigt så här det är nästan så här gör ont i öronen när de liksom brassar på. Och så påminner mig, tycker jag, lite om typ den här Nicolas Cage filmen Mandy, när han ska hämnas på den här hårdrockskulten som kommer att ta hans fru. Om du kommer ihåg.
Ja, absolut.
Ja, men du har testat lite. Vad tycker du?
Ja, men jag har testat jättelite. Jag känner väl att det lilla jag testade är väl typ så här, det gillar att man fattar grejen de första 5 minuterna. Hur spel ska gå. Men det känns väl mer kanske som ett ett tech-demo än ett, eller så här, konceptdemo av någonting coolt än ett helt spel. Men det ska vara rätt så kort också, så det är väl till spelets fördel. Men jag gillar jättemycket. Det är väl enda jag tänker på är liksom så här, hur ska det här liksom underhålla mig i 2-3 timmar till? Jag vet inte hur långt det är. Det känns som det finns potential att man liksom fattar grejen, men att man gör bara lite svårare, att finerna gömmer sig på lite konstiga ställen. Men det är väl jag, typ det, eller jag ser inte nästa twist i det hela.
Jag tycker att de är bra på att aldrig göra samma grej två gånger. Varje bana introducerar något nytt. Alltså nya fienderna blir ju liksom, ja, vissa måste du skjuta på ett annat avstånd. Och att vissa är att du måste skjuta dem i en viss ordning och så vidare. Och så är det ju så här små grejer som dyker upp, att, ja, men att vissa kör bilar, bilarna far runt, så att då måste du planera hur du ska träffa dem. Så jag tycker att det verkligen så här, det förnyar sig hela tiden. Det hade lätt kunnat bli det här att de bara kör samma grej om och om igen. Men det tycker jag inte att det var. Jag tror att det är så här 25 banor totalt. Jag klarat det då.
Oj, skit. Ja,
och jag surrar lite med Emil i Gotipodden när vi satt och spelade. Det enda som var tråkigt tyckte både han och jag var att den här highscore-listan som man får i slutet av varje avsnitt, att man inte såg vad ens kompisar har fått.
Det gjorde man i Hotline Miami, kommer jag ihåg.
Precis.
Ja. Det var, jag kommer ihåg att du hånade massor med folk i vårt kompisgäng när man sen med dig. Det var en riktigt elak sida som du visade helt plötsligt.
Ja, det var liksom mina första steg in i den så här online-världen. Så här. Liksom började vara så här elak.
Vill du bli frälst då?
Ja. Så det är väl enda minuset på detta. Mm. Jag tycker att det här är en av årets överraskningar än så länge.
Ja, men fan vad kul. Jag ska absolut sätta mig in i det lite mer. Jag klarade precis det här Minishoot Adventure med min son.
Jag också, i morse.
Ja, du gjorde det. Otroligt spel. Ja, tycker jag. Verkligen. Du lät inte så jättenöjd förut, men du har vänt lite.
Jag var frustrerad och arg. Ja. Men sen så körde jag aldrig fast något mer. Och det är ju... Ja, men verkligen superbra. Jag funderar på om jag ska liksom inte 100% där, men man kan, ja, men man kan ju plocka allt. Återigen, enligt Goty-gänget så var det ju något otroligt endgame grej.
Ja,
men jag vet inte om jag kan tro på det.
Hörde du hur mycket skit jag fick från Goty-gänget?
För att
jag spelade med min son och hade autogäng. det här lilla varelsen som sitter bredvid mig. Jag blundar, hör kritiken, tänker, nu går vi vidare. Jag och min son spelare. Han sitter och sliter i kontrollen, vi spelar tillsammans. Men det är kul, det är jättebra, han är jätteglad över. Vi klarar spelet till sist. Tänker jag, här, ja, vad bra. Och så tänker jag, just det, men de andra har ju också klarat. Jag går in och tittar lite hur det har gått för dem då. Går in på Emil. Rotar runt lite.
Han
har klarat det på 2 timmar.
2 timmar?
Mer än vad speedrun jag gjorde med min son! Yes!
Ja.
Insert den här låten.
Så jävla lätt.
Så jävla lätt alltså. Så jävla lätt.
Du krossade honom.
Ska vi gå vidare?
Nu slutar vi vara blygsamma.
Jag och min son krossade Gotipodden. Headlines. Ja, men ska vi ta lite, eller vad, ja, kör.
Ska vi ta toppspin?
Toppspin.
Så sparar vi det sista.
Mumsbiten.
Mumsbiten sist. Toppspin, ja, vad kan man säga?
Så här, det är jag som kanske är mer peppad på det här än vad du är. Men jag har sånt otroligt bra minne när vi var små och spelade jättemycket virtual tennis. Jag tror det var ett av mina favoritsportspel genom tiderna. Sen har ju de här, både virtual tennis och toppspin, legat på dekis i 13 år, läste jag någonting. Jag tog toppspin 4, och det var väldigt så här, prestigefullt toppspin-serien, vet jag. Virtual tennis var lite mer arkadigt. Och jag var med på virtual tennis-sidan faktiskt. Jag tyckte om det här. Ja, men lite som, ja, men att det var lite mer hårt, lite mer snabbt arkadigt. Nu finns det ju sportspel, men alla sportspel är liksom sådana här stora EA-licensierade spel, liksom Madden, fotboll, hockey, känns det som. Och det var ju något som såhär infriande nästan sen när det här spelet nu släpptes, att liksom, nu har vi liksom ett tennisspel liksom. Man har saknat de här typen av sportspel, kan jag känna i alla fall. Jag såg att det var mer poster som nämnde samma sak, att nu när det här spelet har kommit så börjar man liksom sakna spel som så här SSX och sådana så här liknande. Alltså det behöver inte vara så otroligt krångligt egentligen. Du och jag har ju spelat senaste FIFA-spelet FC24. Och liksom, för att göra sån simpel sport, om man nu får vara sån, det är en boll och ett par fötter, så det är så här otroligt krånglig kontroll faktiskt. Ja. Och det kan jag förstå varför de har det, men det känns ju som att man sitter och spelar någon slags teckenspel nästan. Mm. Så när jag satte mig med topspin så kände jag typ så här, nu är vi tillbaks back to basic nästan. Men... Ja.
Men
så var det inte. Jag vet inte. Det här har vi fått jättebra betyg. Mm. Men det är någonting med kontrollen som jag inte tycker om. Jag tycker om att McEnroe är med.
Och som ens coach.
Som ens coach. Han är inte lika otrevlig som han är i verkligheten, vilket är synd. Jag hade velat ha mer typ så här, när han skäller på domaren, vad han säger typ så här: "Are you serious?"
Ja, just... question jerk.
Just
det. Mr. McEnroe.
Ah, ja, han är ju så otroligt bra när han är sig själv. Så det hade man önskat att det var lite mer sånt. Alltså det har ju ett otroligt bra tutorialläge när han liksom vägleder en igenom olika liksom slag och allting. Och det vore kul typ bara en sån liten grej om man gör ett misstag att man gör så här. En sup från McEnroe hade varit perfekt liksom. Again. Ja. Någonting.
Precis.
Ja, men hur känner du lite när du har spelat det här?
Ja, först jag tänkte på att det är ju inga, för det är ju massa kända tennisspelare med förutom McEnroe som man kan spela som, typ så här Pete Sampras och gamla klassiker så här, Steffi Graf och dem, men inga svenskar. Jag vet inte om man kan låsa upp dem senare. Det kanske är DLC, så här, The Swedish Gang. Så det var lite synd. Men jag tänkte väl på också att kontrollen var ganska svår att sätta sig in i. Det är någon grej att du ska säga, du ska tajma knapptryckningar, och det är ju ganska vanligt. Men jag tyckte det här var svårare. Det är någon liten mätare som du ska liksom pricka in. Och jag förstår ju typ varför man gör det så. Mm. Att man gör det lite krångligt, för det blir mycket mer tillfredsställande i längden att sätta dig in i spelet när det funkar. Det blir lite för simpelt kanske annars om du kör det här Mario-tennis-grejen, att det bara ska slå fram och tillbaka.
Mm.
Så jag förstår att de försöker göra något lite mer med själva kontrollen.
Ja, absolut. Men det som man tappar då kanske är själva liksom... Det jag stör mig på då är att jag måste sitta och ha koll på en mätare hela tiden. Mm. Så jag släpper ju hela tiden blicken från motståndarna och tittar på den här mätaren. Alltså det är som blir, bara för att jämföra med Mario igen, så blir det som ett Mario Party-spel helt plötsligt, där du ska liksom tajma i en, liksom en grön ruta. Och det är svårt, att man fattar liksom var det kommer ifrån, att det ska vara svårt att bemästra det här spelet. Men jag får inte den där kicken som jag fick kanske av Virtua Tennis när det begav sig. Sen kanske inte de spelen har åldrats jättebra. Men det är någonting med också hur gubben rör sig. Att det är väldigt... Det känns som man rör sig, alltså verkligen rör sig med hela kroppen. Det är segt liksom. Det går inte undan.
Nej. Han flänger runt lite som han vill. Känns det som.
Ja, men precis. Och jag gillar inte det. Vissa saker känner jag typ... Samma sak när man möter en boll, väljer gå upp mot en boll, då blir den här mätaren kortare hela liksom, perioden blir intensivare, för att såklart du möter upp bollen, då har du ju mindre tid på dig liksom och träffa den.
Precis.
Men jag tycker det är, jag vet fan, jag tycker det är för stökigt egentligen med alla de här mätarna och allting. Jag skulle nog vilja skala av det på något sätt faktiskt. Mm. Och ha det lite mer, då har jag nog kanske en lite mer arkadigt, om jag får välja själv.
Ja.
Och lära sig tajma slagen.
Ja, jag kan tillägga att jag testade att köra en match mot en random spelare, alltså online då. och förlorade med 3-0, 3-0. Som tur är så går ju seten bara upp till 3-game, inte till 6-game. Då hade det blivit ett väldigt långt.
Ja, sitter kvar. Jag vet, och sen finns det inget dubbelläge online heller, för det tänkte jag att du och jag skulle prova. Det, och det släpps sen, vad jag fattar som när jag kollat igenom. Men det finns inte just nu. Och det hade jag känt i sådana fall hade varit kul om du och jag spelade tillsammans. Så det är kanske något man ska återgå till. Men samtidigt känner jag att så här, kontrollen är så viktigt för mig. Ja, precis. Mm. Kommer det räcka? Om det hade varit lite mer flyt, så tror jag ändå du och jag hade haft rätt så kul med det här mot varandra.
Vi får hålla oss till paddelbanan istället, Tommy.
Ja. nej, men jag är lite ljummen tyvärr till det här faktiskt. Men det har fått jättefina betyg överallt. Men jag tror jag hade några, kanske andra förväntningar. Jag måste ändå säga att jag kommer från virtual tennis-hållet och inte från topspin-hållet. Jag hade ingen Xbox. Det var ju där topspin fanns på, har jag för mig.
Ja, så var det säkert.
Ja, för du inte
blir ingen aning.
Så var det säkert. Ja.
Ja.
Får jag prata om huvudrätten då?
Ja, det har jag längtat efter. Precis.
Stellar Blade.
Det är nu du tar över den här rollen som snuskgubben i podden.
Ja, precis. För du har tagit avstånd från det här spelet. Det ska bli väldigt spännande faktiskt.
Ja, jag tycker inte att... Nej, men fortsätt. Kör.
Ja. Nej, men det här är Sony exklusiva tredjepersons action rökaren sci-fi showhejsan. Stellar Blade går ju inte att ha missat. Det som är kanske nytt eller intressant är att det är en koreansk studio som har gjort det tillsammans med Sony då. Men det som man märkte på direkten och de absolut inte har himlat med är att det är en Nier Automata kopia från topp till tå egentligen. Du har den här lättklädda tjejen du spelar som blir nedsläppt på jorden för att liksom rensa upp bland sån här, nu kommer jag inte ihåg vad de kallar sig för, men de har blivit liksom invaderade av någon slags monster.
Det är väl någon sorts postapokalyptisk jord, alltså absolut. Det är väl efter något krig eller något.
Precis, man vet väldigt lite om det i början, men man låser upp lite mer och mer liksom så här, bakgrunder och sånt, vad som har hänt egentligen. Men det är ju ett väldigt så här, bibliskt spel, eller de ger ett nytt evangelion eller vad man nu ska kalla det för, att alla liksom karaktärer nästan har ju de här så här, bibliska namn. Första manliga liksom man möter på jorden, karaktären heter Adam, folket liksom Eve, och de har liksom så här associerat sig så här fallna änglar, de här kvinnorna då som liksom släpps ner på jorden då för att hjälpa liksom mänskligheten liksom. Så det är ju något slags så här, övertydligt bibliskt tema i det här faktiskt. Vilket jag tycker är tufft faktiskt. Jag vet inte vad det är med. Det är någonting med, nu tänkte jag säga Japan, nu är det här ett ostasiatiskt spel från Korea, men vi säger Ostasien då, som deras tolkningar på så här, kristendomen och Bibeln kan vara väldigt tuffa ibland. Vi har ju alltid från så här, Berserk till Neo Genesis Evangelion, nu är det här Stellar Blade. Men egentligen det hur spelas det, liksom ett tredjepersons actionspel. Det har gift sig lite med typ hur Nier Automata spelas med, jag vill inte säga något så här Souls-like spel, men det har ju något så här, lite som Lies of P. Det är ett parry-system egentligen. Du ska kontra dina fiender egentligen och läsa av deras attacker. Men det är ju mer förlåtligt att om du dör så har du med dig alla dina experience points och dina valutor som du har plockat upp på vägen. Så du förlorar ingenting på vägen eller någonting.
Jag har hört att det här, eller hört och hört, men att det har liksom mer likheter med typ så ett så här God of War-spel än ett sånt här Souls-like.
Ja, absolut.
Så att det är egentligen inget, som jag trodde, ytterligare ett sånt här svårt spel.
Nej.
Som inte är något för mig. Så jag har blivit mer och mer sugen på det faktiskt.
Ja, jag har jättekul med det. Jag älskar det här. Att det är, Det är så här strömlin... Så långt jag kommer, jag kanske spelar 4-5 timmar in eller någonting. Ja, det är ett sånt så här strömlinjeformat open world-spel. Så långt jag har spelat. Väldigt... Alltså, bra svårighetsgrad. Det är så här normal svårt egentligen. Dött några gånger. Känt att så här, men det här kan jag ta absolut nästa gång. Bara man är lite försiktigare. Man får inte vara för aggressiv. Men God of War... jämförelsen var perfekt faktiskt. Det är väl mer det man skulle kunna jämföra med. Mm. Sen storyn är vad den är just nu. Liksom, jag känner väl kanske inte det här pirret precis. Att det är så här, den gör väl inget här superspännande. Jag tycker nu när den ändå så hämtar så mycket från Nier Automata så tyckte jag att Nier Automata fanns något som var lite mer kittlande där.
Flera olika slut och så vidare.
Ja, men det fattar man ju sen efter. Men att, precis, men att du kunde få olika perspektiv på grejen. Och jag vet inte vad som kommer hända sen efter 5 timmar. Men jag är absolut nyfiken vad det här kommer ta vägen. För det är många liksom lösa trådar just nu. Sen är det liksom uppgraderingssystem. Det är jättelätt ability-system. Du kan bara ploppa i liksom ability points. Alltså det är superlätt att... sätter sig in i faktiskt. Och det är snyggt, det flyter på. Kanske skulle vi önska lite mer varierande miljöer. Just nu har mest bara varit såhär orange, gråa liksom raserade byggnader liksom.
Ja.
Sen är det ju så många tror som Dennis att det är Keiichi Okabe som har gjort musiken. Det är det inte. Men det liknar väldigt mycket. Utan det är någon koreansk tjej som har gjort det. Hong Yeon-un har jag för mig hon hette. Men musiken är, det är ju det som är bästa med det här spelet. Precis som Nier Automata, alltså Okabes musik, så är den väldigt så här... Påminner om isländska bandet Mam, om du har lyssnat på dem någonting.
Nej.
Jätte, jättebra grupp. Så här, lite så här trolldomsaktig musik. Men som helt plötsligt kan så här, skifta till någon slags... så här neopop, citypop, japansk citypop liksom med de olika tillfällen, så här, otroligt häftigt soundtrack som stjäl showen här faktiskt. Så det är ju tillsammans med Final Fantasy som är förstås så här nytolkningen, men då är det väl ändå det här lätt liksom årets soundtrack, och jag tror det kommer nog bli svårslaget faktiskt. Men Yoko Taro, alltså skaparen bakom Nier Automata, har ju till och med hyllat det här på förväg och sagt att det är bättre än Nier Automata. Jag saknar Yoko Taro så jävla mycket faktiskt. Jag är jättenyfiken vad han håller på med nu efter Nier Automata och det här kortspelet han släppte. Han var ju så jätteglad. Har du läst den här intervjun när han är på Platinum Games, när han flyttades över dit?
Nej.
Jag menar så här att... innan, när han höll på att göra de här tidiga Nier-spelen så var han ju på någon annan studio. När han höll på med så här Dragon Guard så var det väl så här på Caviar eller vad de hette. Då jobbade han svin mycket. Men sen han bytte över till Platinum Games när han gjorde de här Nier Automata. Då sa han något i stil med typ att jag är så glad för att det är så många professionella människor här, vilket betyder att jag kan dricka mer på jobbet.
Ja, just det. Roligt men mörkt kanske.
Ja, han är ju supermörk alltså, så fort han är ju en citatmaskin utan dess like. Jag rekommenderar verkligen att söka på Yoko Taro i så här intervjuer. Då har man nog en härlig mörk läsning framför sig typ. Men liksom så här, för oss som älskar Nier Automata, det är ett av mina favoritspel genom tiderna, så det här är en perfekt liksom så här med mellanlandning till hans kommande spel faktiskt. Det är absolut inte perfekt, men det är absolut långt ifrån dåligt spel. Jag tycker det är ett jättebra spel. Jag måste nog komma in i lite mer. Ja?
Jag har ju sett det här som liksom alltså bästa spelet på året kandidat för många.
Mm,
det verkar inte vara riktigt där för dig.
Nej, men jag har spelat för storyn lite. Storyn är för platt för mig faktiskt. Och sen, jag måste ändå säga det här med när det är så nu producerade spel, så är det ju oftast det här att man får så här, svensk undertext till eller någonting. Det blir översatt till svenska. Som så här, God of War och allting. Det är någon så här, lyxgrej när det är sån, att då är det alla språken ska vara inkluderade. Så då fick jag upp på direkten typ så här, svenska. Jag tänkte så här, jag provar och ser vad det är för någonting där. Men det var ju jag vet, de har ju så här AI-översatt det. Liksom, så här. Det var ju så här helt sjukt, för man plockar upp sina memoarer från så här, fallna soldater. Och vissa saker, jag förstår inte ett ord. Liksom, så här. Eller så här, orden förstår jag, men det är så här, meningsuppbyggnaden är ju bara så här kaos. De har ju bara kastat om det. Liksom. Nej, men det är så här, AI-översättning, Google Translate. Det är ju hemskt egentligen att det är sån stor studie som liksom, tillåter ingen så här, korrekturläsare eller någonting. Så det är lite synd. Det är samma sak i menyn också. Om man, när jag gick runt där och tittade på svenska, så här, jättekonstiga översättningar. Så det rekommenderar jag verkligen inte. Men det var lite så här, nyfiken. Liksom, så här, hur är det här på svenska?
Det var bättre inte på Shadowgate-tiden.
Ja, jävla. Där snackar jag. Håll käften översättning. Liksom. Så ska det
ja,
vara. Fan, verkligen. Alltså. Men det är så synd, för vi har så många bra svenskar som jobbar som korrespondenter i både Japan och i Korea. Vi har ju din och min kompis Jonathan Hedtjärn. Han lyssnar ju på den här podden. Han
jobbar shout, som out.
Shout out! Shout out, Jonathan.
Otroligt.
Otroligt. Oh, fin kille. Men, det, men du, det roliga, du har ju sagt nej till det här.
Ja, men det är ju på grund av alla skriverier. Nej, men... Nej, men det har väl varit något som skaver med detta då. Att, eller jag förstår ju att det är en, så här, det är en marknadsföringsgrej som har gjort att det här... Det här spelet har fått otroligt mycket mer uppmärksamhet än vad du hade fått annars på grund av ja, protagonisten då. Och det är väl lite... Ja, jag vet inte. Känns lite cyniskt på något sätt.
Ja, och det är liksom att den, jag tror jag var inne på FZ. Där
ja, jag var också inne. Eller jag såg typ vad det var för typ av kommentarer. Jag tänkte,
precis,
nej, jag tänker inte gå in och titta.
Nej, det är jag helt gjorde sjukt. Det i alla fall. Det var liksom så här, ja.
Det kan inte vara så
jag tror det var deras huvudrecensent som hade väl sagt att karaktärsporträtten kanske inte är den bästa, och då hade folk liksom...
Då brann det i kommentarsfältet.
Rejält liksom. Jag tänker, men ja, kom igen, man måste väl kunna prata om det i alla fall. Sen kan man tycka olika, men jag köper det liksom så här. Men jag känner att jag är så dålig på att dra den här typen av lanser, känns det som. Jag är väl
jag hört att,
den största manspreaden här.
Jag har hört i alla fall att det, om man tar på sig, det finns ju, ja, jag bara drar till med något så här, 40 olika outfits i det här spelet. Och om du tar på dig den som typ saknar så ja, mycket det, kläder, då tar du mer skada.
Ja, inte så möjligt. Jag för mig att det är något i alla fall att om man spelar som den så kanske man låser upp en trofé eller någonting. Jag kommer inte ihåg.
Alltså, det kanske är en så här mer så här utmanande. Så.
Ja, men den är väl typ, den är inte transparent, men den har väl så här människoton på sig. Så hon ser nästan naken ut när hon har
Ja. Det är lite synd. Ja, men en rekommendation, Stellar Blade.
Ja, men det tycker jag. Man gillar den här typen av... sexistiska spel som smash. Ja, börjar vi avskarva såklart. Ja, nej, jag tycker skitkul. Och jag börjar komma in i det mer och mer faktiskt. Det är ingen jättesvår kontroll, men det är lite så här, man ska lära sig. Det är kul att lära sig från sina misstag här, tycker jag. Kul att dö, det känns det också så här. Man kör om, man har en checkpoint. Och sånt. Nej, men jag jätterekommenderar. Jag kommer absolut spela klart det. Jag tror det här kommer växa mer på mig faktiskt.
Kul.
Åh, jävlar vad mycket spel vi har pratat om.
Ja.
Ska vi hoppa in lite på...
På tv, på det vi hintade om.
Ja. Jävlar vilket tempo vi har. Jag är imponerad. Ja, jag är superimponerad. Vi kanske måste lugna ner oss.
Precis. Nej, men vi snackade ju om... Heter den Quiet on the Set?
Quiet on the Set, Dark Side of Kids TV är väl undertiteln. En HBO-serie som tar sin avstamp under 90-talets Nickelodeon. TV-program. Så här, den typen av tv-program som jag inte tyckte var rolig när jag var liten. Jag gillade ju tecknat, men så fort det var liksom...
Sketcher,
precis. Med unga skådespelare så skulle liksom det var ju dubbat också, vilket gjorde man så här, redan, man gillade ju inte när det var dubbat när man var dubbat, kommer ihåg. Då fick det bli Tippen eller något annat jävla program man tittade på.
Just faktiskt. Det, Morgan Alling. Utspelat på en soptipp. Ja, men Quiet on the Set. Ja, precis. Jag har sett första avsnittet. Du har sett allt?
Jag har sett allting. Jag har sett allting, även bonusavsnittet som släpptes efteråt.
Oj, shit.
Ja, nej. Ja. Vi får se vad det här är egentligen. Men det är en supermörk story där du har den här... nu glömmer jag bort vad han heter. David... eller Dan heter han väl? Dan
Schneider?
Schneider?
Ja. Gud vad vi bara gissar här nu.
Nej, Schneider heter han. Nu fick jag fram det här faktiskt. Mm. Dan Schneider som är någon slags... Han målas ju fram på direkten som en demonproducent att jobba med. Förutom att de har så här kvinnliga manusförfattare som får liksom dela på en... lön, så är det väldigt så här högt i tak, och det är väldigt mycket så här unga barnskådespelare som ska liksom in, de ska liksom man tycker att de sexualiseras, är med på konstiga skämt som de, när de sitter nu framför kameran och tänker efter så här 20 år senare, så här, det här kanske inte var så jätte kul egentligen, och vi tar avstånd från det, och det, sjukheten är väl egentligen att det här har typ så här fått sändas, och sen börjar man läsa in massor med så här sexuella anspelningar i de här sketcherna nu efteråt. Och då har du ju liksom den här Dan Schneider som nämns, plus några andra som åker dit för typ så här, det är en pedofilhärva bland annat. Alltså det här är supermörkt, det är liksom det går inte att prata om, och det är liksom, jag känner att när jag sett det här så är jag så här helt uttömt så här på känslor. För det är ju inget snack om saken. Alla de som sitter och biktar sig framför kameran har ju varit med om så här hemskheter. Men jag tycker att kanske det jag stör mig på är väl regissörerna fastnar i för mycket och går aldrig framåt i den här utredningen. Utan istället så fungerar det här liksom fyra avsnitt ett biktbås egentligen. Där de pratar om olika personer i TV-person. Och de är ju inte där och får eller vill försvara sig. Man har ju kontaktat dem, och i slutet av varje avsnitt så står det typ så här: Nickelodeon undersöker det här, vi tar avstånd ifrån det här. Och det här serien kanske... eller det här serien faller för mig, för... Vill du hoppa in förresten? Ska jag... För du har bara sett
jag kan säga att det jag tänkte efter första avsnittet var att är det här verkligen något som man kan dra ut över 5 avsnitt? Nej. Jag kände mig redan så här att jag fattar grejen, att det var hemskt och att de kör de här klippen om och om igen. Redan där började det liksom mala på, och jag började tänka på andra liknande serier som Bill Cosby-serien, som är snarlik liksom att det är fruktansvärt mörker i ett så här känt tv-program, och då Michael Jackson-dokumentären, hette den Neverland, eller vad hette den?
Escaping Neverland eller någonting sånt där.
Ja, just det, något sånt var det, som också var så här sjukt lång, kommer jag ihåg. Så här 4 timmar på något som hade kunnat klaras av.
Ja, men det blir så konstigt, fast... man sitter nästan och gottar sig i det, fast man inte gör det, så blir det så här, för det är så utmålande. Det är ju någon person, det är en pojke som berättar om någon slags över någon som gjort ett övergrepp på honom. Ja, precis, och det är så här, det är supermörkt. Och det, grejen är att man sitter och lyssnar på dem, och det är liksom för detaljerat för att det här ska liksom vara fejk liksom. Jag tror ju på dem att det här är ett gäng as som de har jobbat för liksom, när de korsklipper mellan de här så har de ju liksom så här, i stort sett samma story liksom. Men det jag vill nu efter ett avsnitt, känner på direkten, okej, bra, nu måste vi bara hänga dem högt. Och det här liksom, de misslyckas tycker jag, för jag är ju mer Janne Josefsson TV. Liksom om en läkare har fått en muta från Canon på flera 100 000, då ska du inte ringa honom eller liksom så här, du ska inte skicka något brev, du ska gå dit med kameran och trycka upp den i ansiktet. Alltså de här ska ju liksom, de ska ju liksom
ställas till svars
på plats liksom. Jag tycker det är så synd att man inte liksom har sökt upp Dan Schneider eller liksom med omnejd runt omkring alla som har jobbat runt honom och haft den här liksom jargongen på arbetsplatsen. Utan istället så är det, precis som du säger, 4 avsnitt där man bara sitter och så här, intervjuar massor med folk som har varit med om det. Och det är, återigen, det är superhemskt, men nu vill jag liksom, nu ska de här personerna särskilt svars liksom. De måste liksom gå utanför det här också.
Och så sen, man får inget...
Ja, men så här, och det som gör så irriterad är så här, då läser jag nyheten typ så här, nu har det här blivit en jättegrej, Nickelodeon är jätterädda, så här ska det inte vara. Nu kliver de ut ur sin bekvämhet. Nu blir det en extra insatt avsnitt. Avsnitt 5, nu ska vi utreda vad hände efter den här showen. Och det känns så här, yes, nu händer det saker. Men det man gör då är att man har en programledare som bjuder in samma offer och intervjuar dem igen över vad som har hänt. Så det får bara samma återberättelse. Sen har ju den här Dan Schneider på sin egen så här, kanal, YouTube-kanal, intervjuat sig själv eller skaffat intervjuare och svarat på frågorna själv. Så han kommer ju undan hur lätt som helst. De har ju noll kontroll liksom på frågorna som ställs eller någonting. Utan han får ju väldigt så här, lätta frågor liksom. Och sen känner de sig liksom nöjda med det. Alltså, att ingen så här, ställer sig upp och säger, nej, men vi är inte nöjda med det här. Du ska komma hit till studion. Annars liksom, prove us wrong liksom, att det här inte händer. Nu måste vi sätta oss ner och prata om det. Men det händer ju inte. Jag tycker de är lite för bekväma, de här regissörerna som har gjort det här. Att liksom, men det räcker inte för mig. Om du ska öppna dörren på glänt, så får du nog vara, nej, du får nog öppna den helt liksom, känner jag.
Du får göra det, löpa linan ut nästan.
Ja, verkligen. Bara, den fegar ur lite. Jag vill ha lite mer så här, kalla fakta reportage faktiskt. Att det ska vara en kamera på axeln. Nu går vi hit, nu knackar vi dörr. Så får väl deras advokater bli arga och stämma skiten nu. Men jag tänkte på att jag saknar så här Michael Moore väldigt mycket. Du vet, som han gjorde sina dokumentärfilmer Bowling for Columbine, att nu drar vi bara, nu ska vi liksom,
nu åker vi hem till Carlton Heston.
Ja, precis. Eller vad fan, han pratade ju till och med Bush är väl i något avsnitt eller han vid förbifarten. Get a job. Säger till Michael Moore, jävla bra. Men liksom då är han ju ändå på plats, då har han liksom försökt och blir liksom energisk.
Ja, men jag håller med. Jag förstår vad du menar. Sen, precis, det med Michael Jackson-dokumentären gick ju inte, för han var ju död då.
Ja, men det jag tänkte att det måste ju finnas folk liksom runt omkring honom.
Som liksom förstod vad som pågick. Som
ja, fall leta upp de jävla. Det finns ju namn allting. Liksom. Det är bara så här är liksom... Ja. Nej, tyvärr. Jag tyckte de var rätt... Den är superhemsk. Och jag tycker jättesynd om de här människorna. Det de har blivit utsatta för. Jag tycker bara att regissörerna sumpar en sån story. Liksom, att de kom undan för lätt, liksom, tänker jag. De som är skyldiga. För det tror jag absolut att de är skyldiga till det, allt det här.
Ja.
Det så är med. Tjena, tjena.
Tjena, tjena.
Quiet on the Set finns på HBO.
Just det.
Hörru, ska vi hoppa på filmklubben?
Ja.
Eller har du någonting du vill...
Nej, nu är det dags.
du är så trött nu. Nej, nu är det sent på natten.
Sent på natten vet jag inte om det är. Men, Civil War har vi varit och sett. Oh. Du och jag. Och det var nästan 2 veckor sedan. Så filmen har börjat... Försvinner minnet? Nej, det har ni inte. Ja. Men man glömmer ju bort saker mycket snabbare numera. Det är ju liksom så här... Ja, om det inte är minnesvärt. Jag såg ju Rebel Moon Part 2. Zack Snyders senaste epos. Och den är ju redan helt bortsuttad.
Senaste Svansson kanske också.
Ja, jag hoppas nästan det.
Ja.
Men Civil War, hur som helst. En succé får man säga. A24s största... biosuccé hittills. Har jag för mig att läsa.
De har väl inte så mycket att kämpa emot.
Jämföra med. Men det är ju Alex Garland som då visar hur det skulle kunna se ut när det blir inbördeskrig i USA. Och filmen börjar då med ett så här Jag antar att han ska vara en sorts Trump-presidentfigur då, Nick Offermans president, som är någon form av så här, det är någon så här fascist regering som han har och som liksom han håller på att repetera ett tal då till nationen. Mm. Det snackas om att de har använt så här flygbomber mot med befolkningen i USA, så att det är ganska så här jobbigt läge. Och sen så får vi
stökigt.
Det är stökigt. Och sen får vi då följa ett gäng journalister som deras mål är att ta sig åka på roadtrip i USA och intervjua presidenten då. Mm. Få en så här exklusiv intervju. Och de leds ju av Kirsten Dunst och några andra sköna typer.
Det blir väl någon slags så här, krigsfotografer. Jag tycker väldigt mycket, tänkte väldigt mycket på filmen Harrison Flowers som du har sett den.
Ja, vi såg den. Det är väl så här, är det Balkan?
Ja, precis.
Konflikten.
Ja, det stämmer. Och när jag filmade tv-serien Tunnelbanan, någon slags blandning känns det som. Skrattade du, det var ju typ värsta skit jag var med om när fotografen.
Ja, jag vet
att det var. Markering och klagan!
Just det var du som filmade.
Det var jag som filmade den. Det kanske man ska prata lite mer om här.
Om vi ska hålla oss korta så vet jag inte, men det kanske är en sån här Patreon-story.
Ja. Nej, vi får prata om mina filmer i tunnelbanan. Nej, men det är ju krigsfotografer, men så får de väl med sig en nykomling också som ska liksom följa med. Det är ju en road movie egentligen. De åker igenom hela USA och för att ta sig till Washington, D.C.
Mm.
Det är de väldigt noga med också. Not the state.
Precis, jag kommer ihåg att jag sa till dig efter filmen att jag är så dålig på amerikansk geografi. Ja. Så att jag har så här typ ingen koll på hur de åkte. Ja, de åkte ju från New York då förstås.
Mm.
Men så var det lite kringelkroka vägar. Och jag sa att jag hade velat ha en sån här Indiana Jones-karta. Så man får se hur de åker.
De har ju släppt en karta, har det ju varit. Som en så här, den är så här neongrön. Och då står det ju liksom hur liksom USA är uppdelat. Faktiskt. Så det finns ju, men det kan man ju inte liksom utgå efter att folk har liksom så här pluggat in det innan det.
Nej.
Men den är ju väldigt så här, den är ju väldigt simpel, den här filmen. Alltså och det jag har läst som folk har varit kritiska mot, om det är något man ska vara kritisk mot, är väl att karaktärerna är rätt så platt. Men jag måste nog säga där att jag tycker inte det. Inte platta kanske, men att man skulle gå på någon slags här karaktärsporträtt på dem. Men jag känner att jag hade inget behov av det, att liksom gå dem på skinnet eller någonting. Och lära känna dem mer, eller var de kommer ifrån. Jag tycker man fick det man var ute efter. Utan det här var väl mer parallellt liksom så här, USA nu som har växt fram, så man var väl kanske mer nyfiken på hur det är, lite mer så här what if story, hur hade USA sett ut om det hade blivit ett inbördeskrig och alla de här extremgrupperna och vänstergrupperna hade fördelat sig. Det är ju det som är intressant i det här. Sen har man ju lite så här flashbacks från Kirsten Dunst liksom bakgrund, och hon har varit i andra länder och fotograferat. Den är väldigt snygg på sådana ställen, och liksom så här hur fotografer liksom är, man får ju följa, vad kan man säga, liksom, hon nya fotografen fotograferar ju fotograferna när de fotograferar. Det finns ju den här jättehemska bilden när det är något, jag tror det är så här, Syrien flyktingarna, och så är det ett barn som har spolats upp på stranden. Då är det någon fotograf som har backat liksom 10 meter, och så står det liksom 5 fotografer runt om och fotograferar det här barnet. Mm. Liksom. Att det är liksom det är rätt så vulgärt.
Starkt.
Liksom. Ja, starkt och vulgärt är det. Och de är ju där för att berätta en story samtidigt också. Och det är ju någon slags oskriven regel att de får inte störa liksom det som händer, utan de är ju där för att dokumentera. De ska inte ta någon politisk ställning eller någonting. Så det är liksom en svår sits de sitter i, och man blir ju äcklad utav det. Men det är sådär, kan man säga, man har ju sådär delade tankar, åsikter liksom, hur de ställer sig. Att det är ingen liksom som, när man ser liksom övervåld mot någon person, så tar de inte liksom inte avstånd, utan de låter bara vara.
Mm.
Ja. Jag tycker den fångar det bra, det är det jag försökte säga.
Ja, ja men det håller jag med om. Jag har läst annan kritik mot filmen, eller mot kanske Alex Garland då, att han enligt kritikerna inte riktigt tar ställning, utan att han bara visar upp någonting och så får man, ja, och så finns det ingenting där. Men jag tycker ändå att jag har läst olika tolkningar liksom av filmen, att den är både så här, ja, om man säger vänlig åt ena hållet och åt andra hållet. Så att, och det är ju positivt. Och sen har jag också läst att det här med att det är så här, the Western Forces, att de består ju av så här Kalifornien och Texas, som är så här politiskt de staterna som kanske står längst ifrån varandra. Och att det är fascinerande, för att vad är det för konstigt så här framtidsscenario? Är det liksom bara att det ska vara så konstigt det bara går, att de har tänkt där? Men så hörde jag också att det är typ de två rikaste staterna eller någonting, och att de har något så här incitament att gå ihop. Källa Reddit, så jag vet inte allt för mycket om det här.
Nej, men det men gillar jag ändå. Ja.
Jag tycker att det är kul när man hör i förbifarten hur de sen nämner att det är så här Florida har liksom ballat ur totalt, och sen att det är någon så här sekt uppe i Portland eller någonting.
Ja, ja men precis. Det är så här, man får aldrig se det, men man får liksom höra liksom förbi vägarna. Men jag tycker ju också att det här är ju inte så långt ifrån verkligheten heller. Kanske inte så här ett inbördeskrig. Men jag tror många av oss, och det märkte jag, har läst lite så här recensent som inte är från USA, har väl sagt så här, men man har väl liksom så här dummat ner vissa amerikaner, liksom spökat upp dem lite. Men bara man backar tillbaka liksom bandet liksom så här 5 år, så har ju liksom Capitol Riots där det var liksom, alltså jag satt ju och tittade på bilder på det. Det var ju ett gäng liksom så här, alltså hur de ser ut där är ju nästan många av dem i den här Civil War-filmen, att man har något jävla horn på huvudet och målat sitt ansikte liksom, man ju bara tränger sig in där och liksom bara tar över saker och står på en jävla podium och ballar ur liksom. Så jag känner, alltså Alex Garland har ju liksom tagit allt det här och liksom tolkat om det på sitt sätt. Och gjort en slags fiktionell värld av det. Jag tycker det är super, det känns så här, jag tycker det känns fräscht faktiskt. Alltihop med den. Jag vet min brorsa tittade på den. Han satte en tvåa på den. Han tyckte det var den mest cringeaste filmen han har sett på länge. För han tyckte att den var så här övertydlig. Med allting liksom. Och karaktärerna var väl övertydliga. Allting var så övertydligt. Men jag gillar ändå det, för liksom, nu ska vi inte säga hur den slutar, men den har väl en så här speciell, den har ju en one-liner i slutet liksom. Där det är en, och sen har den ett så här känt fotografi som påminner väldigt mycket om Bin Laden. Är det Bin Laden? Nu vart jag osäker, eller om det är Saddam Hussein-fotot.
Jag tror det är Bin Laden när han har skjutit honom.
Precis.
Och står runt omkring där. Ja, de gör någon form av parafrasering.
Precis.
Av det.
Jag gillar det jättemycket faktiskt. Att det är, den är inte så jättelångt ifrån liksom verkligheten, det vi har liksom med att göra just nu. Bara att han har gjort det på ett lite mer skruvat sätt. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Det är någon slags krigspolitik-satir i slutändan, tycker jag.
Jag kan ju hålla med om, för det är väldigt, jag har sett väldigt blandade betyg av dem jag följer på Letterboxd. Mm. Det är ju flera som har gett den en etta, och det är någon som har gett den en femma.
Vår
och det
favorit Matt Lynch hatar ju.
Ja, han gav den en etta tror jag, eller någonting sånt.
Det är så stamm, skrev man bara.
jag kan förstå att jag vet, alltså, Alex Garland, han känns ju inte som en så här super subtil regissör. Jag tycker men som man gjorde innan var ju också väldigt så här over the top och kanske övertydlig. Så här.
Men det känns som det är bara du och jag som har uppskattat män. Alltså, det
är ja, nej, men jag tycker att den är ändå
bra den är.
Minnesvärd, och det gör inget att den är lite övertydlig och så. Nej. Jag tror enda jag störde mig på i Civil War var väl att det överanvändes, till exempel det här greppet med under eldstriderna, att det skulle, att det helt plötsligt flashade till fotografier. Det var coolt de tre första gångerna, men han gör det typ så här 15 gånger känns det mot slutet, och hade redan använt det i en tidigare scen, och det tyckte jag, det där kunde liksom ha tajtats till och hade blivit mycket mer effektfullt. Annars är det ju väldigt imponerande sista 20-25 minuter.
Ja. Otrolig
action. En enda lång actionscen. Jag började, okej, det var inte lika bra som den, men jag började tänka lite på Children of Men.
Ah, jag tänkte exakt på den. Fan vad den scenen är bra. Ja.
Ja. Nej, men jag tycker att den har väldigt många kvaliteter. Och just de här liksom roadtrip-scenerna är ju väldigt kusliga, eftersom de åker nästan liksom själva på de här vägarna. Och sen när det dyker upp en annan bil så blir det genast otroligt mycket nerv.
Man också vet Children of Men kommer jag tänka på nu. Ja, jag tänkte med Julia Moore-scenen i bilen.
Ja, usch, förrysningar.
Ja.
Och så en redan klassisk scen som är med i trailern då med Jesse Plemons.
Oh, gud, vad han bara levererar, känns som, hela tiden. Han är ju en av just nu tidens bästa så här biskådis.
Birollskådis.
Birollskådis.
Ja. Verkligen, han själv. Oh. Han själv den scenen han är med i.
Känns som han fakturerar så jävla mycket också.
Det känns, kan han göra,
han är ju lite som nu tappar jag helt namnet, som är också så här super typecastad. Han är med i Yorgos reindeer-rulle.
Barry Keoghan,
tack. Nu. Som också är så här superduktig. Så fort han är med så är det någon slags obehaglig.
Precis. Han har något i blicken som inte är helt normalt på något sätt.
Ja, men precis. Också typecastet. Jag läste någonstans så att han börjar tröttna på det.
Kan förstå det.
Ja. Men, men det låter som vi båda är jättenöjda. Eller jag är jättenöjd.
Ja. Jag är jättenöjd. Ja. Jag tycker man ska se den på bio om man kan. Ja. Den var riktigt värd.
Ja, jag tycker Alex Garland blir bara bättre och bättre faktiskt. Jag tycker han har ett jättebra så här, jämnt register av filmer. Så jag ser fram emot vad hans nästa blir nu. Jag har inte sett miniserien Devs. Den skulle jag nog vilja se. Den var jag sugen på att plocka upp nu faktiskt.
Jag har sett den och tycker att den var väldigt bra. Det är roligt att det är typ så här, säkert 10 skådisar från den här filmen som är med i den serien. Så han använder ju samma typ av skådisar i många av sina produktioner. Något jag märkte.
Ja, men det är kul att se. Nick Offerman bland annat.
Och Nick Offerman. Vet du om Alex Garland ska skriva manuset nu till nästa, vad är det, 28 Years Later-film? Det var väl han som skrev det till första. Aha,
precis, det var det. Men vadå, har du börjat snacka som en... Jag har inte hängt med på det här.
Ja, det ska göras nu en tredje av Danny Boyle.
Ska Danny Boyle göra den också?
Ja. Först 28 Days Later, sen är det 28 weeks. Weeks Later, va?
Ja.
Och nu är det år. Ja. Killian Murphy har blivit gammal.
Ja, men Devs ska jag absolut plocka upp faktiskt. Vet du vad mer Alex Garland har skrivit till?
Ja, är något dåligt? The Beach vet jag att han har gjort, men...
Ja. Devil May Cry. Spelt.
Va?
Ja, alltså inte de gamla. De här, ja, men de här nya som kom ut när Dante hette, när han var vit hår och allting.
Jaha.
När det hette DMC.
Ja, okej.
Kan du hoppa upp? Kan du börja spela det förresten? Ja, och så det här, han skrev ju för massor. Jag tror han skrev en Enslaved-manuset också.
Ja. Det låter bekant.
Ja, han kom ju från det hållet innan. Ja, ja. Men häftigt. Har vi en... Du, känns som du har alltid något det höllstöd. Nästa filmklubb?
Nej, det kan jag inte riktigt påstå att jag har. Vad är det som kommer ut?
Ja, ska vi ta det här på uppstuds då, tänker du? Oj. Jag vet vad jag vill se faktiskt. Jag vill se, och den hoppas jag att du inte har sett nu. Det kanske du har sett förresten. Har du sett Gran Turismo-filmen?
Nej.
Nej, ska
jag
vi se
den? Att den har kommit.
Ja,
den har kommit till Viaplay.
Ja, ska vi titta på den då?
Det gör vi.
Den finns på Viaplay. Jag är jättesugen på den faktiskt.
Ja, Blomkamp is back.
Ja. Då får vi in både spel och film i ett. Neil Blomkamps Gran Turismo, löst baserat på en verklig händelse. Finns att hyra också på diverse kanaler här ser jag också. Så den kör vi. Fan vad kul.
Bra ja. Val.
Kul. Har vi något mer? Eller ska vi... Patreon får ni jättegärna komma in. Stötta oss. För, ja, men precis. Vi stöttar gärna oss på Patreon. Patreon.com/späckat. Späckat podcast. Någonting av det där. Finns även en länk i kommentaren. Det hjälper oss jättemycket faktiskt. Man kan välja en symbolisk summa tror jag också. Om man inte vill välja något av de där träden. Så...
Gör det.
Så ett frö. Nej, men det uppskattas jättemycket. All hjälp vi får där. Faktiskt. Och tack till alla som är med på vår Discord-kanal också. Måste vi säga. Det är ett riktigt skönt, lugnt gäng där. Som jag älskar jättemycket. Ni vet vilken det är. Grymt! Ska vi säga så?
Hörs vi.
Du hörs. Yep. Hej.
Ha det bra.